I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Det är högt, det är 20,3 i januari och så sjunker det, till slut blir valresultatet 17,7. Medan däremot Centerns, det stiger i ungefär samma utsträckning fram till valet här senast. Att om Socialdemokraterna nu börjar med den här sjunkande trenden och det går likadant som i 2021, så kan de säga hej då till första plats som första parti.
Just det, lär av historien. Du har startat det färska avsnittet av Svenska Yles politiska podd Politiken. Var väldigt trevligt att du gör det. Denna gång med gamla goda Freddy Wahlström.
Hej.
Och nya goda Jenna Emte. Mycket välkommen.
Tack så mycket. Hej.
Vad är ditt förhållande till politik, Jenna, skulle du säga?
Att jag är en politiknörd. Mm. Har alltid varit, eller så länge jag kan komma ihåg, har det varit ett samtalsämne hemma och kollat på nyheter och lite sådär quizat varandra. Vem är det där och vad sa han? Ja. Och så att, men jag har bott ganska mycket i Sverige, så tidigare så kanske jag haft ett närmare förhållande till svenska politiker. Mm. Men nu har jag bott i Finland igen i 10 år. Så ja, okay. nu börjar jag ha koll på de här finska politikerna.
Ja. Du sa att du är politiknörd direkt.
Okay.
Du är på helt rätt ställe.
Du
och Sofia Kajander kommer att vara med i politiken podden i fortsättningen. Jag heter Joakim Runt. Nu ska vi göra det vi brukar göra, nämligen titta lite på vad som har hänt här i veckan i politisk väg. Ska vi börja göra en liten sån här ministeröversikt, eftersom det har ju hänt lite saker där. Alltså inrikesminister Mari Rantanen, hon har prickats av diskrimineringsombudsmannen. Varför har hon prickats av diskrimineringsombudsmannen?
Ja, så det här är egentligen ett ärende eller en händelse som sträcker sig tillbaka till hösten. Men diskrimineringsombudsmannen fick klar sin utredning igår, så därför är det i nyheterna igen. Men hela det här började ju någon gång i höstas, oktober kanske det var, så hade Helsingin Sanomat en artikel eller nyheter, de berättade att de samfinländska ministrarna på inrikesministerposten, Lulu Ranne och Mari Rantanen, hade försökt prioritera eller påverka tjänstemännen att prioritera kristna flyktingar, kvotflyktingar som skulle tas emot i Finland då, istället för muslimska kvotflyktingar. Och de här nyhetsrapporteringen ledde till att diskrimineringsombudsmannen började utreda den här frågan och kolla lite att hur har man berett. Kvotflyktingar är ju någonting som bereds varje år, hur vi tar emot från vilka länder. Och ombudsmannen titta på att hur hade det gått till den här gången. Och då efter en tidsutredning så sa diskrimineringsombudsmannen att det fanns starka skäl att tro att det hade skett politisk styrning då från högsta politiska ledningen på inrikesministeriet, alltså från ministrarna.
Ja. Alltså man har liksom begärt in så att säga, alltså utlåtande från tjänstemän och från inrikesministeriet.
Ja,
hur har de jobbat och sådär?
Ja, och kunna titta på att hur hade berätts, hur e-postmeddelanden, det var ganska mycket som blev hemlighetsstämplat, men det fanns, diskrimineringsombudsmannen fick ändå så pass mycket att titta på att det fanns starka skäl att anta att man hade från politiskt håll försökt påverka tjänstemännen så att Finland skulle ta emot fler flyktingar från till exempel Venezuela och Demokratiska republiken Kongo istället för...
Ja, det var väl tal om att det där tar flyktingar mera från länder som är som då är kristna.
Som är kristna, till exempel då Venezuela just eller Kongo, och sen färre från Afghanistan och Syrien.
Ja, och kristna flyktingar som är så att säga förföljda på grund av sin religion.
Men nu kommer det väl att bli lite förtroendeomröstningar igen. Igen en gång om en minister i den här regeringen under den här regeringsperioden. Börjar nu...
Och samma minister, Mari Rantanen, har ju fått en misstroende för omröstning om henne i samma ärende.
I samma ärende?
I höstas redan. Ja, för nu har ju då de gröna, efter att DO då kom ut med sin utredning igår, så har de nu väckt...
Vänsterförbundet och de gröna, ja.
Ja, tillsammans väckt misstroende.
Vad tänker Socialdemokraterna göra?
Ja.
Tänker de... rösta för eller emot?
Det får man väl se. Och statsminister Petteri Orpo sa senast igår att han fortfarande har förtroende. Adde Kreutz blev ju partiledaren. Adde Kreutz blev intervjuad om det här igår och sa han att de ser allvarligt på saken. Men att det här ärendet är inte slutbehandlat, utan det ligger nu på justitiekanslerns bord.
Det är justitiekanslern som ger sista ordet här. Att i och för sig är det väl inte en stor nyhet att ett att en minister från ett speciellt parti försöker styra sitt ministerium i den riktningen som ett parti. Och vi, väljarna, alla har vetat vad som har stått i sannfinländarnas valprogram, i deras politiska program. Sen är det en annan fråga att gör man det, går man emot regeringens uttryckliga önskan. Och där har ju regeringen skrivit om den här flyktingprioriteringen nu, så att Mari Rantanen fick inte igenom. Så tydligen finns det en schism däremellan. Men då är det inte så att man kanske går till att man har tappat förtroende för ministern.
Ja, och Mari Rantanen kommenterade inte den här utredningen igår. Och vad heter det? Inrikesministeriet har också sagt att de inte vill kommentera det här, utan de väntar på att justitiekanslern ska komma med sin dom eller bli klar med sin utredning.
Men... Och det är liksom haken här är det att jo, att man får ju styra politiskt i sitt ministerium, vilket man nu har, men man får inte liksom bryta mot lagen, så ja, att säga. Exakt. Och här är det UNHCR som säger hur vi ska tänka gällande kvotflyktingarna.
De ger ju rekommendationer, eller? Och sen så har vi ju en diskrimineringslag. Det är väl framförallt den precis, lagen som diskrimineringsombudsmannen...
Regeringen har väl inte följt automatiskt UNHCRs. Liksom UNHCR ger, som du säger, rekommendationer, och sen gör regeringen vad de vill med dem.
Ja, men det är ändå liksom anmärkningsvärt att gå emot flyktingorganisationer
på det här sättet. Om det har gjort. Vi har väl inte fått exakt veta. Alltså, diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman berättar ju inte vad det hon har läst egentligen.
Nej.
Av de här liksom, korrespondensen.
Nej, och det, i höstas var det mycket tal om att det var mycket som var hemlighetsstämplat som man inte heller fick ta del av. Och då hade också inrikesministeriet och diskrimineringsombudsmannen olika syn på just hur man kan sekretessbelägga olika uppgifter. Så att det kanske klarnar sen när justitiekanslern kommer med sitt uttalande. Men ja, Rantanen har inte sagt någonting, men sannfinländarna har inte tagit det här liggande. Utan de har reagerat.
Ja.
Bland annat sannfinländska gruppordförande Jani Mäkelä kritiserade diskrimineringsombudsmannen för att vara part. I torsdags så träffade han journalister i riksdagen och då lät det så här.
Tämä oli juuri se, mihin kiinnitin itse huomiota, että miten niin kun tällainen henkilö, joka pitäisi toimia puolueettomana virkamiehenä tehtävässä, voi lähteä hyökkäämään yhtä poliittista puoluetta vastaan. Eli hänen kannattaisi kyllä harkita toimintaa tältä osin, että se on täysin niin kuin
ja, alltså det Mäkelä reagerar på är att i det här utlåtandet som diskrimineringsombudsmannen kom med igår, så nämnde Kristina Stenman, eller det fanns kritik mot sannfinländarna som parti, och hon hade läst, eller hon hänvisade till partiets partiprogram. Och sa att det fanns tydliga islamofobiska tendenser i partiets programmet, och det reagerade sannfinländarna väldigt starkt på, tycker du att genom att hon uttryckte sig så här så blev hela institutionen politiserad och
aha,
är inte partisk.
Att man kopplar längre ihop de här två sakerna. Mm. Men det hör väl till sannfinländarna att liksom hacka emot så här och säga att det här är en kränkning mot oss personligen.
Absolut, men nu har det ju fått lite orsak om man faktiskt en tjänsteman går och hänvisar till partiprogrammet. Jag vet inte om, eller det politiska programmet, jag vet inte om det var så fiffigt att ta upp det och liksom koppla ihop här, istället för att bara hålla sig till den aktuella korrespondensen. Så här.
Ja, och så egentligen så har ju ingenting förändrats från hösten, utan det som är det nya här, då blir just det här att den här retoriken som sannfinländarna nu kan använda, att de känner sig väldigt, väldigt svartmålade, och igen att det är alltid fel på sannfinländarna. Och jag har hört att det har diskuterats bland journalister att den här tajmingen av den här utredningen också kan ifrågasättas kanske. Att det är ju val snart, och det är ett val som sannfinländarna inte annars har sina vanliga trumfkort med, invandringen och EU-kritiken.
Nu fick man upp det på agendan igen, invandringen.
Ja, så nu kanske man har något att köra med som kan gagna dem. Mm. Så det är någonting som har diskuterats.
Så vi väntar nu alltså då på justitiekansler Pöystis besked gällande om det här var då ett lagbrott, helt enkelt.
Misstroende för omröstning har vi också då på kommande. Men...
Det är en hurmonte under den här regeringen mot
i någon skede räknar vi.
Ja,
men det är omöjligt.
Nej, vi har tappat rekord.
Rekord är det väl i alla fall.
Det måste, ja. Ja, det borde vara rekord.
Men det har varit en liten paus, men det är roligt att se igen att det blir aktivitet här på den fronten. Nu hade ju visserligen, vi hade ju interpellationen här centern, så rörde sig nu sin interpellation, så att det där, nu började det komma igång de här förtroendeomröstningarna.
Det är bra, det är bra, det är bra. Sen har vi social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso från samma parti där vi ser sannfinländarna. Hon med i fredag att hon är sjukskriven till april. Och hon ska turas av hennes statssekreterare och hennes närmaste specialmedarbetare. Och de har ju inget roligt vikariat att ta tag i och med att det som ligger på bordet där nu är att det här ministeriet borde hosta fram 100 miljoner euro i nedskärningar.
Precis. Det här är ju liksom besparingar som har varit, alltså som man har vetat om länge, men att nu sa statsminister Petteri Orpo förra veckan att nu ska de berätta hur det ska sparas, var man ska rikta de här sparen, och det här ska berättas före valet.
Före valet, ja. Men inte före, och budgetförhandlingarna där det kommer fram då, så är ju efter valet. Men nu sa Orpo att det ska publiceras före valet, det är så de ska ha budgetförhandlingar som efter valet.
Ja, så att nu...
Ja, alltså på något vis i transparensens namn så ska det presenteras det här före valet. Men sen har det ju varit många olika vändningar här, för i februari så sa ju Kaisa Juuso att man tar en time-out gällande det här, hur man ska verkställa och planera de här nedkärningarna, medan hennes partiordförande Ricka Purrasi inte har vi alls något time-out.
Nej, det verkar vara lite vad heter det, dubbla budskap, och ja, kanske kommunikationen mellan dem inte riktigt har fungerat. Och vad man lite har förstått så kanske inte Juuso heller var helt på kartan om att det här ska, alltså att man på riktigt ska ha en lista på sparmål.
Eller har inte velat vara på kartan.
Ja, no, det kan ju också vara så, men ja, att det är ganska kort tid kvar till valet.
Och Juuso var ju inte heller på kartan alltså i fjol gällande några nedkärningar som regeringen Orpo med hennes finansminister hade beslutat om. Så det sa ju Juuso också. Det var också en annan 100 miljoner euros nedkärning i de sociala tjänsterna som hon sa att kom som en överraskning för henne, som minister.
Hur informationsgången och förtroende mellan henne och hennes partiledare Ricka Purra, som alltså är finansminister som ska se till att så att säga budgeten är skick, eller hon ser alltså socialutgifter som någonting var man den största utgiftsposten som man skär ner i, medan sen jag tänkte lite på Kaisa Juuso, för att hon kommer ju som från vårdaryrket och var liksom så att säga vårdarnas kandidat när hon valdes in i riksdagen för två perioder sen. Och sen på ett sådant ytligt plan kan man tänka sig att nej, men det är bra, hon har sjuksköterska bakgrund så här, naturligtvis ska hon vara social- och hälsovårdsminister, och då kan man ju tänka att någon med vårdarbakgrund som är social- och hälsovårdsminister har liksom en kanske bättre överblick på det här. Men för den själva ministern så blir det ju genast en motsättning där. Man har sina gamla väljare som valde en in i riksdagen på basen av att man ska komma liksom och då försvara liksom den vårdarskrogen så här. Men uppgiften man har i en regering som alltså måste spara och skriva in, så är den diametralt motsatta. Det där är den att man måste liksom godta alla de här sparförslagen och hitta ännu mer 100 miljoner. Vår kollega i Helsingin Sanomat så skrev intressant nog, eller påminner om att Kaisa Juuso i riksdagsvalet 2019 hade en hård linje på det här vårdardimensioneringen som ju är nu 0,7 eller det är 6 till 0,6 från 0,7. Kaisa Juuso hade talat om att den borde höjas till en, alltså en vårdare per patient. Och då kom Sanna Marin bildade regeringen och höjde den till 0,7. Som nu den här regeringen har sänkt till 0,6. Men alltså Kaisa Juusos linje ursprungligen var att det ska höjas till 1. Så att Juuso var en ännu hårdare pengaslösare ur Ricka Purras synvinkel än vad Sanna Marin till och med var.
Ja, men det blir säkert tufft att försöka få ihop det där utan chefen på plats.
Eller lätt.
Sen ska vi prata lite val, eftersom det är en månad till vi har våra dubbelval, förutom Helsingforsborna som har ett enkelval, för där har man inget välfärd. Där har man ingen välfärd.
Lyckas oss.
Det kommer partimätning här i veckan, och Centerpartiet har, alltså, de är trea nu. De var ju i rännstenen för inte så länge sedan.
Nu sitter jag här med en massa papper och siffror och hittar förstås inte rätta. Men här har vi ju kommunalvalet och det där och välfärdsområdet. Ja, absolut. Centern ligger som etta. SDP är etta i båda valen. Samlingspartiet sen, Centern tredje.
Och vad är skillnaden mellan Samlingspartiet och Centern? Hur nära är de att nosa på varandra?
I välfärdsområdesvalet är det nästan lika. 19,2 för Centern och 19,8 för Samlingspartiet. I kommunalvalet har Centern 15,3 och Samlingspartiet har 19,8. Här ska vi komma ihåg att i välfärdsområdesvalet så är ju inte Helsingfors med, vilket gynnar Centern, men det där tar ner på speciellt i Grönas valresultat, eller partimätningsresultat.
Vi har varit inne på det, men hur har Centern så det flyt? Alltså är det Kaikkonen feber i det här
ja,
landet?
Ja, men så är det ju lokala val och det är ju på glesbygden eller landsbygden som Centern har sina, dels sina rötter men också sitt stöd. De har ju också ett väldigt brett och starkt nätverk av lokalföreningar som jobbar jätte, alltså det har de andra partierna också, men alltså de har verkligen ett väldigt brett och starkt stöd där som både då jobbar med att locka väljare eller kandidater men sen också locka väljare så att det är liksom det här är deras stora, det här är deras stora partimaskin syns.
Ja. Ju närmare valet man kommer desto mer vaknar väljarna sen där partimätarna ringer så det där kommer man ihåg att ja, det var ju Centern jag röstade på.
Ja, och så vet jag att i partiets kärna så ingår ju också det här att man ska hålla landsbygden levande. Och de här valen handlar väl framförallt om det, att hur man ska få livet så bra som möjligt på landsbygden. Så det är ju, går ju väldigt hem.
Mm.
Sen hade vi en artikel här om hur de här olika kandidaterna och partierna, hur de har rört sig på vänster-höger-skalan och konservativt och liberalt. Och då kom det fram att Centern är liksom det parti som ligger allra närmast i den politiska mitten, så att säga. Och det är ju i mitten många väljare rör sig. Liksom. Mm. Så att det är väl säkert också en förklaring, eller möjlig förklaring.
Ja. Fast där tycker jag lite när man tittar på hur partierna rör sig, då baserar vi det på vår valkompass. Och då är det ofta så att det där, de som svarar helt av samma åsikt eller helt av olika, de hamnar sen i kanterna. Och just för till exempel vänsterförbundet eller sannfinländare så kan det löna sig att hamna dit upp i kanterna, för de liksom vill fånga väljarna som liksom är antingen helt för eller helt emot. Sen om man är en väljare som nog är av en viss åsikt men inte man så jättekategoriskt, så då svarar man lite av samma åsikt och då hamnar man dit i mitten. Att fast man nödvändigtvis inte liksom helt i centern i någon viss fråga, alltså i mitten, utan har en åsikt åt något håll.
Och sen läser jag att Centern skulle plocka väljare av Samlingspartiet och av Sannfinländarna. Varför skulle de välja Centern istället för
Centern är också ett oppositionsparti just nu, så det kan ju också bara vara en trötthet på regeringen och den politik som de har fört nu.
Och Centern är det enda borgerliga opposition, eller om förstås de gröna, men åtminstone ett borgerligt på det sättet, så att de borgerliga väljare som är besvikna på regeringen så har Centern som hemvist då.
Mm.
Och det har vi sett också att regeringen har ju alltså rekordlåga siffror i understöd olika undersökningarna.
Men det har oppositionen också i och för sig.
Mm. Men så går det ju bra för Socialdemokraterna och det är kanske också en regeringskritik eller en trötthet på de som styr just nu.
Fast där ser jag en liten ur socialdemokratisk, vad heter det, synvinkel, så ser jag en liten oroväckande trend här att du sjunker de ju både det här kommunalvals- och välfärdsområdes mätningen och att börja nu ha en sjunkande trend några månader inför val, det brukar ofta vara ett dåligt tecken. Jag grävde fram det här inför kommunalvalet 2021, de här mätningarna som vi hade de fyra månaderna innan, och där ser man en tydlig trend med Socialdemokraternas stöd sjunker från och med januari fram till juni, sjunker från och med januari och så att det ända ner till juni varje månad i mätningarna.
Och då hade vi val på hösten alltså? Kommunalval, var det så?
Nej, utan kommunalvalet var då,
var det också på våren då?
I juni. I varje fall, varje månad sjunker det högt, det är 20,3 i januari och så sjunker det, till slut blir valresultatet 17,7. Medan däremot Centerns partimätningar, det stiger i ungefär samma utsträckning fram till val det här senast. Att om Socialdemokraterna nu börjar med den här sjunkande trenden och det går likadant som i 2021 så kan de säga hej då till första partiets plats, eller plats som första partiet.
Just det, lär av historien. Har du siffrorna på, vad fick Centerpartiet i kommunalvalet då 2021?
Före kommunalvalet fick Centern 14,9 och nu har de i gallupen 15,3.
Just
så.
Det.
Mm-hmm. Men vi ska komma ihåg att efter förra kommunalvalet, i förra kommunalvalet så satt man i Sanna Marins regering och då var det mycket slitningar inom Centern och det var många Centerväljare som var besvikna. Nu sitter de i opposition då kan just skörda besvikna borgarröster.
Mm. Och tittar man på SFP-resultat i de här undersökningarna gällande välfärdsområde och kommunalvalet så är det ju helt okej, var det fyra eller någonting? Vi har ju talat tidigare om det här, att hur mycket leder de av att sitta med i regeringen, men det snacket har lite fejda på något vis.
Ja, så är det nog. Eller det känns verkligen så. Mm.
Och jag tänker också kanske att det är lite samma som med centern, att SFP-folk brukar vakna när det är just lokalval och då liksom kommer man ihåg att då lägger man alla liksom, allt gammalt groll bakom sig och det där missnöje med partiledning och missnöje med partiet.
Ja, man kanske skiljer lite på rikspolitiken och den lokala politiken, speciellt ja. Inom SFP.
Speciellt de som är vana att rösta på SFP just i sin kommun eller stad.
Mm. Mm. Och är det så att alla partier dras med det här att de har inte hittat lika många kandidater att ställa upp som i alltså senaste kommunalval till exempel?
I kommunalvalet, det ser ju jag faktiskt
tråkigt att alla stora partier har färre uppställda i år.
Just det, och Sannfinländarna har ett störst tapp där, alltså inte flera tusen färre kandidater.
Ja, så i alla fall i kommunalvalet så har man antalet kandidater minskat med hälften.
Att i förra, det är helt enormt.
Ja, förra valet så var de, vad heter det? Ja, nu har jag skrivit säkert tvärtom här. Jag tror jag menar att förra valet var de 5900 kandidater och nu är de 3700.
Okej, just det.
Ja. Så över 2000 kandidater färre.
Vad är det här? Alltså är det slapp kandidatledning eller är det minskat intresse för politiken bland folk? Eller vad är det här tecken på?
Det som vi var lite inne på tidigare, att det här är inte Sannfinländarnas kärnval. Alltså det här är inte ett val där de, alltså det syns både redan i kandidatuppställningen, men det kommer säkert kanske också synas i valresultatet. Att det här är inte ett val som är enkelt för Sannfinländarna att få väljarna att gå till valbåsen helt enkelt.
Och sen tror jag också att ännu förra kommunalvalet 2021 så då hade kommunerna all hälsovård och sådana här som är jätteviktiga frågor för både väljare och kandidater. Och kanske många kandidater, nu när man tagit bort alla hälsovårdsfrågor från kommunen och gått till välfärdsområdet, så tänker man att dit får min hjärtefråga, vad har jag nu att ställa upp för?
Så ja, och där också att man kanske inte riktigt förstår vad man gör i välfärdsområdets fullmäktige. Vad sitter man och bestämmer om där?
Mm.
Och vad sitter man och bestämmer om i kommunen? Att det kan vara lite svårt att förstå vad man ska...
Fast där skulle jag hoppas nu att kommunalvalen skulle bli mer att man liksom, när man då har bort hälsovårdsfrågan, så kan man koncentrera sig riktigt på sina lokala saker som är viktigt för många, många väljare, men som aldrig riktigt får komma upp till debatt, för det är så många jättestora frågor som liksom nationellt liksom färgade som man måste få. Också, jag skyllar också på oss själva i våra valdebatter, i våra valmaskiner och så här. De här stora linjerna vi hittar skillnader mellan vänster och höger. Medan det för många väljare liksom på lokal nivå i städer och kommuner så är det liksom...
Vägtrummor och korsningar, det är ju det som spelar roll på riktigt.
Och skolan. Eller,
just det, skolan, jag hörde skog, för att jag tänkte just på skogen.
Skog.
Fäller de ner det där, jäklarna går och fäller ner det där, våra fina gamla träd där att... Eller så tvärtom, varför fäller de inte ner i det där träden någonsin?
Ja, en helt relevant poäng. Om vi tittar på kandidater så kan vi konstatera glädjande nog att det finns flera kändiskandidater.
Ja, äntligen.
I det här. Ja.
Och det är... äntligen, som varje år. Men...
Ja. Vad har vi för kändisar här nu alltså då?
Ja,
det ser att minst att Vänsterförbundet har Mona Mies, som han är känd för var det 15 år sedan, Riku Nieminen, skådespelare, men han har ställt upp flera gånger för Vänsterförbundet.
Han har varit tidigare, ja.
Och men i veckan Robert Helenius ställer ju upp också för
Sannfinländarna.
Yes. Det var en stor nyhet.
Har någon sett, har han gett några politiska uttalanden? Jag har nu inaktivt.
Det har jag förstått i varje fall att hans farsa... eller var också tidigare aktiv sannfinländare, så det kanske går lite i släkten nu.
Det kan det göra.
Valo Valpio som var så här tv-ansikte, jag kommer ihåg att var samlingspartist då i tiden. Nu ställer han upp för Vänsterförbundet.
Jag tror han alltid har varit Vänsterförbundet.
No, men då får arga lyssnare komma och skicka in arga brev.
Känd från Moon TV en gång i tiden. SFP ställer upp fjärilsimmaren Vesa Hanski.
Just det.
Har ni hört talas om honom?
Honom har inte hört.
Vad är fjärilsim?
Fjärilsim är när du far i bassängen och hoppar så här.
Det är otroligt ansträngande ser det ut.
Och de har också Martaförbundets Mia Avren.
Ja, också känd från Folk, målskådespelare.
Ja.
Socialdemokraterna var ju lite roliga.
Jo, det där
alltså
var bra,
Socialdemokraterna hittade guldådra i och med att de fick in den här terapeuti Ville. Vad heter han i efternamn?
Merinen.
Ville Merinen i riksdagen. Så har vi känt alltså på sociala medier. Som
han som har klagat på att det alldeles fruktansvärd stämning i social- och hälsovårdsutskottet.
Ja, och det var sjukskriven ett tag.
Värsta arbetsplatsen han har varit på.
Nu tyder den där förleden mer på att det är han som behöver terapi efter den här perioden i riksdagen.
Men vad då om man hittar flera terapeuter i villen?
Verkar som så. Förutom de här vanliga fackföreningskändisarna så har de hittat läkare Atte, brandmans Harry, och talterapeut Andreas till sin lista. De här alltså är alla som är kändisar och de har inte något efternamn utan de har bara ett förled för sitt namn.
Är det där riktiga personer alltså?
Lite som journalist Joakim där.
Ja. Alltså, men alltså, det låter ju som det där Samlingspartiets sjukvårdar Maria eller någonting, den här kampanjen de hade för 20-30 år sedan. Men vem är det där alltså? Vem listar du där just?
Det är nog riktiga personer som, jag vet inte, du följer sociala medier säkert mer än jag, men har du sett någon av dem här?
Atte Virolainen, när vi pratade om läkare i Atte så var det inte direkt någon, jag bara, ja men exakt, det här vet jag. Men när jag sen googlade honom så vet du, ja, så har jag nog sett honom på sociala medier. Han har mörkt hår och glasögon och så tycker jag han berättar han lite.
Men hur är det med Brandmans Harry då?
Harry Minkinen från Uleåborg är inte bekant sen tidigare och inte heller poetterapeut i Andreas som heter Andreas Hintaniemi från Kotka. Nya bekantskaper.
Men alltså, på alla var kallar de sig Brandman Matti.
Så de presenteras här.
Och läkar Sami.
Alltså, för att rida på den här. Underskattar när Socialdemokraterna hittar någonting som de tror att nu, det här är guldgruva. De kommer att lypsa ut den. Så.
Men jag vill säga att Centern försöker också, de har Olli Paavola som kallas för Brandman Olli.
Okej, så det är att ha det där yrkesepitetet, det är inne nu helt
enkelt. Ja, jag ska också kunna vara journalist igen.
Ja, mycket bra.
Vad är du då, Fredrik?
Fiffige Fredrik.
Mm. Ja, okay.
Men hej, de har en som heter faktiskt Sana Opacic som är influencer. Så att hon borde ju, och det snaraste, hitta på en förled till sig.
Jo, influenser, förleden var den.
Sen ser vi Sana.
De gröna säger att han författar Roman Schatz, men han kallar sig inte för författar Roman Schatz. Och de har också ex-missen Piritta Hagman. För jag börjar fundera på det där.
Miss Piritta.
I någon skede kändes det som att det var aktivare bland missar att vara med i politiken. Men jag tycker det har varit lite stiltje på den fronten. Men nu har de gröna åtminstone en därifrån. Samlingspartiet har polisen Dennis Pasterstein.
Han som tar fast alla fortkörare och de som kör mot rött ljus här i huvudstadsregionen.
Jo. Hej, sen skulle vi kunna nämna ännu också Yles färska riksdagsmätning. För att förutom att vi har gjort...
Herregud, hur vi kommer att glömma det.
Kommunalvalsundersökning, så har vi gjort en välfärdsundersökning. Och också, om det var riksdagsval nu, hur skulle folk rösta?
Pinfärskt, det är faktiskt så pinfärskt att vi tittar på den nu innan jag kommer ut, för vi bandar ju in på fredagen medan vi sänder på lördagen. Det kommer ut lördag morgon. SDP, alltså här ser jag, SDP fortsätter att tappa lite här jämfört med förra månaden. Man går ner till 22,8, Samlingspartiet andra på 20, sen har vi Sannfinländarna 15,4. Centern har en liten sån här uppsvingstrend, men annars är det inte så jättestora förändringar, utom att Vänsterförbundet går lite neråt igen. Det kan vi säga bara att de här partimätningarna blir ju svåra, speciellt nu när vi har tre val. Jag menar, när det hela tiden ringer de här gallupmänniskorna och frågar, hur skulle du rösta i kommunalvalet? Jag hade röstat på det partiet. Men hur är det med välfärdsområdesvalet? Vilka partier röstar du där då? Jag hade det partiet. Och så riksdags... Alltså, jag skulle bli helt råddig och bara säga...
Ska man då välja en kandidat som sitter på alla tre stolar? Bara, jag röstar på den här.
Klarar man andra gallupmänniskans samtal med ett enda namn?
Ett namn, det här är det.
Sen måste vi förstås en ord om det delikata säkerhetsläge. Det händer ju saker hela tiden. Det som vi har fått veta den här veckan är ju då att USA stryper ekonomiska stödet till Ukraina. Man stryper också informationstillgången till Ukraina och försvaret där. Och det här gjorde man typ dagen efter försvarsminister Antti Häkkinen sa att inte kommer man att strypa stödet till Ukraina. Sen fick vi veta här i torsdags att EU har klubbat igenom ett 800 miljarder euros paket för... Ja, vad ska det användas till det här? Försvar helt enkelt. Ja.
Bygga upp försvaret, ja.
EU ska stå på Europa, ska stå på egna ben.
Just det.
Man börjar bli lite illa tvunget. Men här är ju, när man tittar på det här så delar man upp det så att 150 miljarder är pengar som EU-kommissionen lånar eller har lånat upp och lånar ut till de medlemsländer som vill då låna för att satsa på sitt försvar. För det lånar kommissionen till en förmånlig ränta förstås och då är, vad heter det, hade garantier också där. Och sen är 650 miljoner som blir kvar är mer sådana här pengar som man ger tillstånd till medlemsländerna att låna upp på det sättet att sen när de skriver upp det i vad heter det, budgetarna så behöver man inte ha de här pengarna skilt, eller man kan ha dem skilt, skuffa undan dem från budgeten, vilket betyder att budgeten inte får mera underskott och då kan man följa EU-regler. Det vill säga man låter medlemsländerna avknoppa de här försvarsutgifterna från den vanliga budgeten. Och då kan man ju i teorin liksom låta den svälla hur mycket som helst utan att Rika Purra kommer där med några saxar och säger att nu måste få budgeten i balans.
I februari så såg jag att Outis Suomalainen hade frågat regeringspartierna vad de tänker om sån här, alltså ett EU-lån gällande försvarsgrejer. Och då hade Samlingspartiet SFP sagt att absolut, bra idé. Sannfinländarna hade varit lite kritiska till det här medan Kristdemokraterna sa nej. Men det här var ju som sagt alltså för några veckor sedan.
Det händer ju saker varje dag så det känns som att en vecka är en månad.
Vi tänker diskussionerna här nu i Finland gäller, för jag menar vi får orientera om oss när det gäller USA till stor del. I senaste frågetimmen för statsministern så sa Petteri Orpo att vi måste komma ihåg att USA är ännu vår viktigaste partner. Och det har fått lite kritik för så här. Gröna Europaparlamentariker Ville Niinistö har ju varit ute och kritisera finländska politiker för att inte tala klarspråk. Alltså finländarna ser vad som håller på att hända i USA medan finländska politiker ännu försöker på något vis vadå, hålla upp någon sorts
diplomati. Det är väl diplomati kanske, ja, att man är liksom ändå lite tänker väl att man, ja, det som man sa också innan Trump blev vald, att han säger en sak och gör en annan sak, att man kanske fortfarande tror på det, fast man nu börjar ha se prov på att han gör nog det han säger att han ska göra.
Jag tror också som gärna här att det är diplomati, och jag tycker också att det kanske hellre har jag så att politikerna talar diplomatiskt, men sen i skymundan liksom håller på att förbereda sig till att det går just så att USA lämnar oss, än att man liksom bröstar sig och håller hög ton och det där då eventuellt rasera något i förväg som ändå kanske raseras senare. Man får lite liksom extra tid.
Och sen har vi, jag menar, vi har ju ingen historia av brösttoner mot, ska vi säga, öst till exempel i det här landet. Utan jag menar, det måste ju sitta rimligtvis ganska djupt i vår politiska kultur. Nej, precis. Så att tala väldigt, väldigt diplomatiskt och att tala kanske väldigt, väldigt gärna luddigt och sådär. Ja. Undantag är ju Ben Shiskovic i riksdagen här i veckan som ju sa rakt ut att han frågat varför håller Donald Trump bara på att pressa Ukraina, varför pressar han inte Ryssland, varför har Trump valt Rysslands sida och varför beundrar Donald Trump Putin, vill han bli likadan?
Ställde han den här frågan till Trump själv?
Han ställde ut den i luften.
Ja, ja.
Sen vill jag kanske lyfta fram att socialdemokraten Timo Harakka har kommit med ganska stark kritik mot Samlingspartiet, och både då mot utrikesministern och statsministern för att de inte vågar kritisera Trump utan just diplomati eller vad man nu kan säga att det är. Men
diplomati eller feghet?
Men vad är det som Harakka säger då?
Ja, att han tycker just att efter det här katastrofala mötet då i ovala rummet i Vita huset förra veckan mellan Zelensky och Trump och J.D. Vance, så uttryckte till exempel Elina Valtonen sig väldigt försiktigt och sa att Finland stöder fortfarande Ukraina, men hon nämnde inte ens det här mötet till exempel. Så Harakka tycker att Orpo och Valtonen att de förminskar Trumps just ryskvänliga retorik och att det liksom nästan börjar eka. Alltså att det finns här liksom historiska ekon till just kalla kriget när man inte vågade tala illa om Sovjetunionen och att det nu är lite så med hur vi talar om USA helt enkelt. Så det var ganska saftigt.
Jag tror inte att någon statsminister eller utrikesminister i Finland skulle ha uttryckt sig på något annat sätt än utan att nu börja försvara. De har ju monopol på utrikespolitiken nu i Samlingspartiet, men i det här fallet tror jag inte att Harakka skulle ha sett några modigare prat av någon annan statsminister.
Det är möjligt, men han ser liksom två orsaker till varför det här sker då. Det handlar om att man just har varit väldigt oförberedd på att Trump ska gå så här snabbt fram, och också att Samlingspartiet ändå har trott och litat väldigt mycket på USA när det kommer till försvar och handel, allt möjligt. Att vi har haft väldigt tänkt att våra goda relationer ska klara allt, även en andra period med Donald Trump.
Vilka finländska partier kan ha och vinna på att man är jättetydligt USA-kritisk, och vilka partier kan ha kanske att förlora i att man väldigt starkt tar ställning mot USA.
Alltså alla partier kan väl ha vinna att vara kritiska mot president Trump?
Sannfinländarna försökte ju uppskatta Trump där i början i varje fall. Stämmer, och det kan ju hända att eventuellt kan det finnas en viss feeling där ännu.
Mm. Jag tror att the feeling's gone.
Det kan hända att the feeling's gone.
Det kan vara, men sen som du var inne på så de partierna som sitter i regeringsställning har ju det lite svårare kanske att kunna uttrycka sig så kritiskt som de kanske skulle kunna göra om de var i en annan position.
Sen har jag tänkt på en sak att ända sedan Ryssland gick in på bred front i Ukraina då i februari 2022, sen dess så har det börjat bli lite suspekt att tala om fred. Det vill säga liksom att, vad är det för fred du nu menar nu liksom när Ryssland har gått in och liksom håller på att närma sig Kiev här och det där. Vilken sorts fred kan man då skriva? Men nu är ju Donald Trump den som talar om fred hela tiden. Så att de som ännu för 5 år sedan var liksom fredsmänniskor, snälla människor som bara ville ha liksom att vi inte ska kriga så mycket. Mm. Så det är nu plötsligt här, är det en Donald Trumpsk retorik, för att inte tala förstås om Putinsk retorik också. Putin talar ju också om att ja, det är viktigt att vi får.
Men då, just uppfattningen om vad fred är och hur
och hur kompromitterats det här ordet
jo, fred. Verkligen det.
Mm. Och det kom ju kritik också om det här gällande diskussionen om, alltså pratade man om fredsbevarare som kom igång här för några veckor sedan, och det var ju flera som påtalade att man kan inte ens börja fundera på någon fredsbevarare än, för att det liksom läger på fullt ut där fortsättningsvis. Så att. Och du pratade ju också med en forskare här tidigare som pratade, eller var inne på det här med att försvar trumfar mer eller mindre allting. Mm. Och har gjort ett bra tag här i landet.
Jo, att det var Noora Kotilainen som är universitetsforskare i politisk historia vid Helsingfors universitet som varnade för att, eller pratade om att Finlands debatt eller diskussion om försvar är väldigt ensidig och att det är väldigt få andra åsikter än just att man måste rusta upp och satsa mer på försvar som får komma till tal. Så kommer de till tal så är det väldigt enkelt att man säger att de är naiva eller dumförklarar dem. Eller, ja, att det finns väldigt få politiker som också vågar lyfta att lite kanske man har hört från Vänsterförbundets håll att man lite kan öppna upp att ska försvaret kunna, ja, ska man kunna göra allting i försvarets namn, att kan det trumfa allt, och när går kanske, ja, det pratade vi med Noora Kotilainen om, att när går gränsen över till att man måste börja minska på annat för att ha råd med vårt försvar, att när börjar det kanske. Och nu har vi levt i såna tider där det har varit stora nedskärningar inom social- och hälsovårdssektorn samtidigt som vi satsar mer och mer på försvar.
Och THLs Mika Salminen har ju varit inne på det där flera gånger också, att nationell säkerhet och försvar är ju inte bara de här alltså maskingevären, utan det är ju folkhälsan och vård. Den är precis lika viktig som
allt annat. Om man ska bygga upp en försvarskapacitet så då måste man ju använda pengar på försvarsmateriel.
Alltså det är lika usselt för försvaret att köra ner på hälsovården som
ja, och Kotilainen hade som en huvudpoäng att ju mer man rustar upp och satsar på försvar, desto mer fred blir det inte. Utan oftast historiskt har det visat sig att det går tvärtom.
Nej, man kan inte få fred genom att rusta upp. Men igen, vad är det för sorts fred sen som man har sen om det är worst case scenario där ditt land övertas av en stormäktig erövrare? Så visst har du fått fred då, när du är liksom ockuperad. Bara för att jag inte ska låta som en krigstokig typ här, så tänker jag alltid på Mikael Wiehe som redan i början på 70-talet skrev det här i Hoola Badoola Band då. Är det verkligen fred vi vill ha? Det är just en kommentar mot den här fredsrörelsen, när fred betyder att den starke har kommit och den svage får böja sig och leva då i diktatur.
Är det verkligen fred vi vill ha? Till varje tänkbart pris.
Det var politiken för den här veckan. Fortsätt höra av dig med tankar, ris samt ros, Jenna. Vilken är vår e-postadress?
Politiken @yle.fi.